Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sriski och Lars Klintvall. Idag ska jag intervjua dig, Lars, och vi ska tala om autism eftersom du är expert på småbarn med autism.
Mitt favoritämne.
Ja.
Äntligen.
Berätta för oss, vad är autism?
Ja, alltså det finns ju lite olika syn på vad autism är. Alltså definitionsmässigt vad autism är, det är när en person har brister i sociala förmågor eller sociala färdigheter, som oftast är typ språk eller finlir interaktion, typ läsa av ansiktsmimik, eller när det gäller småbarn är det sånt som så här leka låtsaslekar, eller när det är större barn så är det typ ha en konversation eller veta hur man skaffar kompisar eller hur man kommunicerar med kompisar, sånt där. Det är ena halvan, måste ha brister i det, och den andra halvan är att man måste ha för mycket av repetitiva beteenden eller intressen. För småbarn kan det vara att man liksom bara leker med en viss leksak, snurrar på ett hjul hela tiden, liksom 20 minuter i sträck. Liksom. Eller om man är lite större och lite mer högfungerande, så kan det vara att man bara kan prata om sin favorit tv-serie. Eller vad man nu har snöat in på. Om man har snöat in på andra världskriget, så kan man bara prata om det. Och det här måste ju vara ganska mycket, herregud. Alla kan ju prata för mycket om sitt specialintresse. Liksom. För att man ska få en autismdiagnos, så måste det vara att det här leder till att man liksom inte fungerar i skolan eller på jobbet eller i sociala relationer. Så.
Och när du säger då för mycket, alltså för du sa också högfungerande, det finns ganska många grader då, eller man kan vara lite autistisk och mycket autistisk?
Ja, alltså det här är förvirrande. Förut så fanns det flera olika diagnoser. Det fanns Asperger och autism och atypisk autism. Och sen har man bestämt sig för att vi kommer inte kunna skilja på de där, så vi kallar alltihop bara autism. Så man kan ha mer eller mindre av de här problemen, och det är liksom det som kallas autismspektrumet. Mm. Och sen kan man ju dessutom ha mer eller mindre inlärningsproblem generellt. Så då kan man liksom ha jättemycket autism, och så kan man vara högfungerande, det vill säga att man inte har intellektuella problem. Det var det som brukar kallas Asperger. Eller så kan man ha autism, och så kan man ha jättelågt intellektuellt fungerande, så att man har problem med allting, liksom, både det sociala och det intellektuella.
Får man två diagnoser då?
Då får man två diagnoser, exakt.
Och den andra kan då vara?
Intellektuell funktionsnedsättning.
Okej.
Okay. Men sen vad liksom autism är, vet vi ju inte riktigt. Så det finns vissa som pratar om det som att det är liksom att man saknar liksom förmågan att få ihop olika stimuli. Att man liksom får make sense av världen. Och sen finns det andra som jag då, som ser autism mer som att man liksom ägnat sin tid åt att bli expert på någonting annat än det sociala. De flesta människor har liksom ägnat hela sitt liv åt att bli experter på det sociala och öva på härma andra barn och konversera och försöka räkna ut vad andra vill och vad andra tycker om. Och så finns det de barnen som har ägnat sin tid åt att lära sig mekaniska grejer eller leta efter mönster eller titta på anime-serier eller någonting. Och liksom lagt sin tid på det och blivit experter på det istället för att bli experter på sociala färdigheter. Så det är mitt sätt att se på det, som jag tänker är lite mer användbart kliniskt. Liksom. Som gör att man inte ser det som en sjukdom så mycket heller. För det är det man inte vill hamna i, att sjukdomsifiera det för mycket. Att det blir liksom inte så användbart kliniskt heller att säga att vi ska försöka ta bort din personlighet. Så. Utan istället ser det som vi ska försöka hjälpa det här barnet att vara den barnet är, men kunna funka bättre liksom, i det samhället som vi ändå har. Och att det barnet ska kunna styra över sitt liv mer, vara lite mer oberoende av vuxnas hjälp. Så.
Just det.
Jag vet inte om det är en vettig distinktion. Jag tänker att det är en viktig skillnad, sjukdom eller...
Ja, jag tänker också just när du betonar att den är viktig kliniskt, alltså för behandling gissar jag att du menar då.
Ja, exakt.
Ja, och precis. Det är ju viktigt om när man har det perspektivet att man... ska behandla eller vill behandla.
Mm. Ja, frågan är om man ens kallar det behandling eller om man ska prata om liksom, någon sorts handledning, hjälpa barnet att få de färdigheterna de vill ha. Så. För behandling leder så himla lätt tankarna in på medicinering och liksom, ta bort just sjukdom.
Det. Mm.
Och det tror jag inte blir så hjälpsamt för personer som har autismdiagnos.
Okej, hur vanligt är det då?
Idag säger man att det är ungefär 1% av alla som får en autismdiagnos, som uppfyller diagnoskriterierna.
Mm.
Och det är ju en extrem ökning från när den här diagnosen först definierades någon gång på mitten på 40-talet. Och sen liksom låg den och puttrade och var en sån jätteovanlig diagnos. Och sen någon gång på 80-90-talet så drog den liksom igång och började bli mer och mer använd som diagnos. Och det där, i början fanns det folk som trodde att det där berodde på att det faktiskt var en ökning av de här beteendena, mm. eller de här beteendemönstret. Om man började prata om autismepidemi, apropå att prata om det som en sjukdom. Men så tror jag, därför är vi ganska säkra på att det är bara en fråga om att hur man väljer att applicera diagnoskriterierna. Och det finns också en glidning i att man oftare nu använder autismdiagnosen hellre än intellektuell funktionsnedsättning till exempel. Och vi har liksom också andra krav idag på att i skolan, hur bra ett barn måste funka socialt. Eftersom skolan är mycket mer ostrukturerad, liksom lös idag. Och då ramlar de här barnen ut och märks mycket mer. Vilket de inte gjorde för 20 år sedan när skolan fortfarande var lite mer sitta i sin bänk, göra det man blev åtsagt. Så.
Så de här barnen har funnits i lika hög utsträckning, men det har inte blivit ett problem för dem att ha de här beteendemönstren, för att man har inte krävt av dem att de...
Ja, eller det har säkert varit problem för dem, men det är inte ett problem som man har valt att lösa inom psykiatrin i alla fall, okay. Att sätta diagnos.
Så. Ja, okay.
Och i den mån man har satt en diagnos så har man satt andra diagnoser. Intellektuell funktionsnedsättning till exempel har varit en stor.
Vad är fördelen med att kalla det autism istället för intellektuell funktionsnedsättning då?
För att det sätter väl fokus på att det är just de sociala färdigheterna som man behöver träna på. Om man är en person med normal begåvning och en autismdiagnos, det är inte det att man har svårt att lära sig läsa och räkna och göra skolarbetet, bara man får förutsättningarna. Liksom. En lugn miljö som inte är för stimmig. Inte för mycket, liksom många olika uppgifter som är lite oklart formulerade. När man får till allt det där, så man får en strukturerad miljö och någon som kan prata till en på ett sätt som man kan förstå det. Då kan de här barnen lära sig saker. Om man bara har autism, sen finns det ju massa barn som har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Och de måste ju ha specialpedagogik för det också. Liksom.
Just det. Vad beror det på då? Varför får man det här?
Jag tror man kan säga att vi vet två saker. Vi vet att det är genetiskt, även om vi inte vet exakt hur den genetiken ser ut.
Mm-hmm.
Om man säger att 1 av 10 barn kan vi säga, det här är den genetiska variationen som gör att det här barnet utvecklar autism. Till exempel om man har en skada på sin X-kromosom, fragilt X. De barnen får ganska ofta en autismdiagnos. Men i övrigt vet vi inte, vi vet att det liksom är gener, för vi ser att det går i familjer. Så det är antagligen liksom att man samlar på sig ett gäng risk genvarianter som gör att man utvecklar autism.
Så i familjen är det stor sannolikhet att det finns fler än en som har det?
Precis.
Okay.
Om en familj har fått 1 barn med autism så är det ungefär 1 chans på 5 att nästa barn också får en autismdiagnos, kan man säga.
Brukar föräldrar själva känna igen sig?
Ja, det är klart. Det är jättevanligt. Absolut.
Mm.
Och när man träffar föräldrar så kan man ju såklart känna igen drag också. Så.
För då kan man tänka sig att de föräldrarna inte har fått diagnosen då, eftersom de kanske är äldre än födda på 80-talet.
Ja, men exakt. Exakt. Och får diagnosen senare i livet kan det ju vara.
Mm.
Men sen finns det ju massa barn som inte har någon genetik på det här, utan det här är en ny mutation. Så det finns ingenting i familjen. Så det vet vi att det är någonting genetiskt. Och vi vet också att det inte är föräldrastil. För det var liksom den teorin fram till början på 90-talet. Så var det att det var kylskåpsmammor, sa man, som var liksom känslomässigt avstängda mammor var idén. Och de fick barn som liksom slöt sig i sina autistiska skal. För att de inte stod ut med smärtan av att ha den här kalla mamman. Och det är vi helt säkra på att det inte beror på det. Och det vet vi för att det finns adoptionsstudier. Och det finns familjer med flera syskon. Och det är bara 1 barn som utvecklar autism trots att de har haft samma föräldrar. Och man kan också gjort observationer på föräldrar och sett att de har inte en annorlunda föräldrastil än andra föräldrar. Så det vet vi. Vi vet att det är något genetiskt och vi vet att det inte är föräldrastil.
Och vet vi om det är vaccin?
Vi vet också att det inte är vaccin. Och vi vet att vi har lagt ner miljoner kronor på forskning för att ta reda på att det inte var vaccin. Helt i onödan allvarligt talat. För studierna i början som sa att det var vaccin, de första liksom varningstecknen, de var ju bara baserade på att barn fick vaccin när de var ungefär 3 år. Och ungefär då är det också den åldern som föräldrar brukar oroa sig. De märker sig att mitt barn verkar halka efter. Så då gjorde folk kopplingen. Det kanske i och för sig inte helt orimligt då. Symptomen uppträder, det var ungefär samtidigt som barnen fick vaccin. Det kanske hänger ihop. Så.
Och vi kan väl tillägga där att den som gjorde studien, till och med de själva har väl backat från det här, att så här, det var fel. Det var väl till och med forskningsfusk och grejer.
Men det här är heller inte ett så stort problem i Sverige. Det här känns som en amerikansk diskurs. Mm. Att där är folk oroliga för att inte ta sina vaccin. Det börjar bli ett problem att folk inte vaccinerar sina barn.
Ett problem som i och för sig kommer lite i Sverige också nu.
Ja, det kanske är så.
Faktiskt.
Ja, absolut.
Men då kan vi åtminstone döda myten att vaccin skulle kunna leda till autism.
Absolut. Bra. Men det som kan vara värt att säga också är ju, även om vi inte vet varför de här barnen, liksom varför grundorsaken till varför de här barnen utvecklar autism, så vet vi liksom lite de tidiga tecknen och sådär. Att man kan se liksom redan när barn är ungefär vid ett år, så kan man ana det som senare kommer bli en autistisk beteenderepertoar. Som är till exempel att man inte lyssnar på sitt namn. Om man ropar på ett barn så vill man att det barnet ska vända sig om och höra, titta på den personen som ropar. Och barn som senare får autism gör inte det här lika bra som andra barn. De är heller inte intresserade av till exempel att hålla koll på ansikten. Så de är liksom inte så bra på ögonkontakt och så. Och man brukar också se att de inte utvecklar liksom pekning. De är inte intresserade av att visa upp saker för andra. Om det händer någonting kul, då brukar barnen med sådär mellan ett och två år börja liksom peka på saker. Så, kolla där, är det en rolig buss, eller nu händer någonting konstigt. Och så vill de att andra vuxna ska titta på samma sak som dem. Det som kallas för delad uppmärksamhet. Och barn som senare får autism utvecklar inte det här på samma sätt. De gör inte det lika mycket. De kanske tycker att den här bussen är jättekul, men de är inte intresserade av att dela den upplevelsen med någon annan. Så.
Okay. Så är det här tecken som man som förälder kan vara uppmärksam på, eller ska man hålla utkik efter? Eller vad ska man säga?
Ja, alltså det kan man absolut göra, och som förskolepersonal kan hålla utkik för. Och man ska liksom inte vara rädd för att kolla upp det i så fall. För de här åren som är de tidiga åren, om man nu ska börja med en intervention till exempel för att lära barnet att prata om det inte lär sig det spontant. Desto tidigare vi kan komma igång med den interventionen, desto mindre hinner barnet liksom halka efter sina jämnåriga. För desto äldre man blir sen, desto blir det svårare att komma ikapp där. När de andra barnen har dragit iväg och börjat leka med avancerade låtsaslekar, då är det liksom lite för sent om man inte ens har något språk. Så därför vill ju vi som kliniker träffa de här barnen så tidigt som möjligt. Så är man orolig så ska man absolut kolla upp det.
Vad gör man om man är orolig? Vad gör man då?
Det finns jättebra såna screeningformulär som man kan hitta på nätet. Det finns en svensk som har utvecklats i Göteborg till exempel som heter M-chat. Chat som är katt. Som är liksom checklista. Där. Det här är 20 grejer. Kolla på de här. Och får man mer än, ja, nu kommer jag ihåg, det står hur många poäng man ska få. Då är kanske en poäng att kontakta till exempel BUP.
Och den kan man googla bara?
Den kan man googla. Det finns jättemånga bra screeningverktyg för autism. Absolut. Det kan ju vara en poäng att jämföra med andra barn som är av samma ålder. Om man till exempel är förälder och det är ens första barn eller ens enda barn, då kan det vara svårt att veta vad man ska jämföra med. Då kan det finnas en poäng att liksom titta på det barnet i interaktion med andra barn. Är ens barn intresserad av andra barn? Tar en social initiativ? Och så kan man liksom jämföra det med hur de andra barnen verkar bete sig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Om man nu tycker att mitt barn är inte riktigt som andra barn. Och så om man skulle göra någon form av utredning när det här barnet är kanske ett år och få klart att nej, men det här verkar inte vara autism. Kan man lita på det då, eller kan det vara så att hade man gjort utredningen när barnet var ett och ett halvt, då hade man sett att det var autism? Alltså finns det en risk att om man utreder för tidigt att man missar något?
Ja, det är klart att det är en risk. Alltså barn kan utveckla det här upp till att de är 3 år. Det finns fall som liksom går tillbaka i sin utveckling så att allting går bra och sen så går de tillbaka så att de slutar ha språk till exempel. Och då kan man ju säga att det hade inte varit någon poäng att utreda det barnet när det var två, eftersom problemen kom senare.
Fast då hade man heller inte sett tecknen när barnet
Nej,
var
det hade varit omöjligt att veta det.
Men du menar att om man väl ser tecken och barnet är ett, om man då gör en utredning och säger att det inte är autism,
ja,
då var det inte autism, då var det tecken på något annat.
Men jag tror att det också är så här, det är ganska tydligt att i forskningen att vi är rätt bra på att säga att det är någonting med det här barnet, någonting med utvecklingen som inte funkar, men vi är inte så bra på att kunna säga var det kommer landa. Om det kommer landa i att det här barnet får en ADHD-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning eller autism.
Okay.
Så man kan säga att det är någonting med det här barnets utveckling som är lite off. Men vi kommer inte kunna säga vad förrän barnet är 2-3 år kanske. Mm. Och ADHD ännu senare. Men då är det ändå bra att veta att det barnet har en utveckling som inte är den som man förväntar sig. Så att man ändå kan börja träna på språk om språket inte verkar komma spontant. Mm. Eller imitation om det inte verkar komma spontant. Så att man ändå liksom inte bara sitter och väntar utan ändå kommer igång med lite interventioner. Trots att man inte har en spikad diagnos.
Hur går en utredning till då?
Jo, det man vill göra då det är att man vill kolla av de här diagnoskriterierna. Om barnet har stora förseningar inom liksom social interaktion och om de har det här överskottet på liksom repetitiva beteenden. Så det en psykolog gör är att den dels gör någon sorts, om det är ett litet barn i alla fall, en strukturerad observation. Som är att man kommer in till en utredningsenhet och så är det ofta att man är liksom i ett lekrum. Barnet leker, psykologen tittar på när barnet leker. Och liksom testar att så här, vad händer om jag försöker leka lite låtsaslek? Hakar barnet på? Jag har en rolig kaka, en god kaka som barnet vill ha. Hur försöker barnet kommunicera att den vill ha kakan? Och då tittar man liksom på, försöker barnet kommunicera för att få kakan liksom genom och göra ljud eller säga någonting. Eller försöker den bara ta kakan och liksom sträcka sig. Liksom om den gör några kommunikativa försök. Så man liksom kollar av de diagnoskriterierna. Och sen gör man oftast en begåvningsbedömning. För att kunna se om det här bättre går att förklara med att barnet bara är generellt försenat i sin utveckling. För då kanske det var mer relevant att prata om en intellektuell funktionsnedsättning. Eller om det är just det sociala som är förseningen. För då blir det relevant att prata om autism. Så det är oftast det att man gör både begåvningsbedömning och en sån autismspecifik observation.
Vad heter de här testerna?
Begåvningsbedömningarna heter saker som VISC eller VIPSI eller Griffiths. Lite beroende på vilken psykologen väljer att använda. Och de här autismspecifika grejerna heter EIDOS är en väldigt vanlig. Och så finns det en intervjuguide som heter ADI. Som är att man, psykologen intervjuar oftast föräldern och frågar liksom, hur var det? Kan han, det här barnet, följa pekning? Om du pekar på någonting, tittar han på den saken också? Lite sånt. Så oftast är det ju väldigt stor del att man blir intervjuad som förälder. Och har psykologen möjlighet så kommer de oftast ut till förskola och tittar på förskolemiljön. Men nu pratar jag om småbarn. Mm. När det är äldre barn, då brukar det vara oftast en begåvningsbedömning också. Då är det oftast VISC. Och sen kan det vara att man gör, det är också EIDOS, den heter också EIDOS, det är förvirrande. Fast då blir det mer av att psykologen och barnet man utreder sitter och samtalar. Och psykologen liksom frågar mer, hur brukar de här situationerna bli för dig? Och då kanske man inte gör en skolobservation om barnet är liksom över 10 år eller något sånt där. Men principen är liksom samma, att man försöker kolla av så att barnet har problem inom de här områdena som vi kan sätta en autismdiagnos på. Och då är det också helt olika problem. Alltså de sociala problemen för ett litet barn och de sociala problemen för ett stort barn ser ju helt olika ut. Ett litet barn är det verkligen så här, kan inte prata, kan inte lära sig att sätta på sig kläderna själv, kan inte sova i sin egen säng fast man är 5 år gammal, vad det nu kan vara för någonting. Kan bara äta en sorts mat, sådana grejer. Medan för större barn så blir de sociala problemen mer, hamnar i konflikter i skolan, står inte ut med ljud i klassrummet fast de andra är ganska tysta, får inga kompisar. De här snäva intressena som definierar autism kan bli ett problem för en. Att man kan inte prata om någonting annat än sitt specialintresse. Trots att alla andra tycker att man är jättejobbig när man pratar om det hela tiden. Så det blir helt andra sorters problem liksom, för ett litet barn och ett stort barn. Och helt andra saker man sen kliniskt behöver hjälp med. Det är en helt annan sak att träna ett litet barn i att få sitt första språk. Så den kan liksom be om sin favoriträtt till middag. Och ett stort barn som handlar mer om hur ska jag ta sociala initiativ? Liksom? Hur gör jag för att fråga någon om den vill hitta på något kul i helgen? Vad det kan vara liksom, som är lite högre funktionsnivå färdigheter som man måste lära sig. Så.
Du, vi kommer ju faktiskt ha ett helt avsnitt där du kommer berätta lite mer om hur behandlingen går till.
Just det, det är ändå det roligaste.
Ja, så det här kommer vi återkomma till ganska mycket då. Och då hur man får anpassa det till olika avrör och så. Men jag sitter ändå och tänker så här, får man inte vara lite speciell då? Måste man behandla eller liksom, hur ska man? Jag tänker att det är en ganska vanlig fråga som ju ibland dyker upp. Ska vi diagnostisera allt? Ska vi...
Ja, vi ska diagnostisera allt. Ska vi diagnostisera. Okay. Mm. Nej, men absolut inte. Man måste ju tänka dessutom att en autismdiagnos är bara relevant om man lider av de här problemen. Om man är liksom nördig så behöver man ju inte ha en autismdiagnos för det. Frågan är väl vad man behöver göra, vad man behöver för hjälp för att kunna leva ett, liksom ett bra liv. Till exempel klara att gå färdigt skolan. Är vi då liksom bra för de allra flesta? Kunna ha kompisar är ju bra för de allra flesta. Och då tänker jag att både en utredning och sen behandling måste syfta till att hjälpa personen med det den känner att den behöver hjälp med. Och sen ett litet barn kan ju inte själv bedöma att den kommer behöva ett språk. Så. Men vi som vuxna måste vara vuxna och ta ansvar för att ditt liv kommer bli bättre om vi lite pushar dig nu för att ha ett fungerande språk. Också för att om man inte lär de här barnen ett fungerande språk så utvecklar man ganska snabbt problematiska beteenden för att påverka sin omgivning. Alltså ilskeutbrott, det kan vara att man har liksom utvecklat självskadebeteenden för att kunna få sin omgivning att, för att liksom påverka sin omgivning och få saker som man vill ha det. Och då är det mycket bättre att vi föregår det och lär barnet att kunna antingen prata med teckenspråk eller prata med talat språk. Så att den slipper utveckla de här problematiska kommunikationsbeteendena som annars kommer. Men nej, absolut, alltså verkligen, vad drar man gränsen för vad som är normalt och vad som är problematiskt? Mm. Det är ju såklart helt godtyckligt. Och det är också att vi lever i ett samhälle nu som ställer extremt höga sociala krav. Och då blir det ju att så här, ja, för att man ska kunna funka i det här samhället som vi har nu så kommer man kanske behöva extra hjälp. Och vägen idag till extra hjälp går ändå via en diagnos.
Just det, för så ser det ju ofta ut ju, att man får inte de resurser som man skulle behöva om man inte också har en diagnos.
Ja,
som på något sätt bekräftar att man behöver dem. Mm. Det räcker inte med att bara ha svårigheter. Svårigheterna måste vara sitt namn också.
Ja, exakt. Och ganska ofta så är det också ganska skönt både för en person själv. Det är någon sorts identitet att ha en autistdiagnos som gör det begripligt varför man har de problemen man har. Och det blir begripligt för andra närstående omkring en. Alltså det är ändå ett, så här, man måste komma ihåg när personen har en autismdiagnos och då måste vi komma ihåg att ha lite mer struktur på det här. Vi kan inte hålla på ändra planer hit och dit för då blir det jobbigt. Att man ändå måste liksom mötas halvvägs, så tänker jag.
Och det där är väl, känner vi väl igen från nästan alla diagnoser. De har ett kommunikationsvärde.
Ah, ja, alltså, just det.
Om vi kallar saker för något, då vet vi att aha, okej, då pratar vi nog om det här. Då brukar vi göra så här. Sen säger inte det så jättemycket alltid om en unik individ.
Exakt.
Men lite övergripande så blir det ändå ett sätt att prata. Och det...
Ja, men också eftersom vi vet så lite om vad autism beror på. Jag tror att de allra flesta som håller på med autismforskningsfältet tänker att om 10, 20, 30 år så kommer vi inte ha en autismdiagnos. Utan då kommer vi liksom hitta ett sätt att dela upp det här på. Så att det finns liksom olika sorters autism. Det där har man försökt tidigare och inte lyckats med.
Men så det måste vara det man hade då med högfungerande och
Asperger. Ja, men exakt. Och det fanns massa idéer om att det fanns tre sorters autism och sådär. Den konstiga, den tysta, ja, du vet så här, som inte funkade för de blandades ändå ihop så det blev inte meningsfullt. Men jag tror att alla tänker att i framtiden så kommer vi veta så här, det finns de här sortens autism, den här sortens autism, den här sortens autism och de kommer behöva lite olika sorters hjälp. Vi kan liksom veta det redan från början. Så. Men idag vet vi ju förvånansvärt lite med tanke på hur mycket vi har forskat på det.
Mm. Vad är prognosen då? Hur går det för de här barnen?
Jättesvårt att veta. Dels är det svårt att veta för att de, eftersom vi diagnostiserar andra barn idag än vad vi gjorde tidigare. Så andra barn får autismdiagnosen. Och sen är det väldigt, väldigt variabelt. Man kan vara ett barn som inte pratar alls tills den är 4 år. Och sen när man får den intensiv hjälp på till exempel språkträning så lyckas man få ett fungerande språk. Man kanske liksom inte får ett, kanske inte blir expert på nyanserna i språket. Liksom. Men man kan liksom lära sig prata. Och sen finns det barn som får jättemycket hjälp och som inte lyckas lära sig så mycket av de här färdigheterna. Och då tror jag att det viktigaste man måste komma ihåg är att fokus hela tiden är på liksom livskvalitet hos det här barnet. Inte att vi ska så här ta bort autismen från det. Utan att vi måste hjälpa varje barn med de färdigheter det behöver för att kunna fungera.
Men det, om man säger det första barnet som du nämner, det som ändå då kan utveckla sitt språk, kan man tänka sig att barnet skulle ha klarat det även utan en behandlingsinsats?
Alltså vi har ju gjort, det har gjorts massa studier, liksom, hundratals barn som har gått igenom randomiserade studier. Och då ser man att det på gruppnivå går bättre för de som får intensiva insatser av sån här beteendeanalytisk sort. Som är egentligen förstärkningsbaserad, att man liksom tar saker som barnet tycker om Och så kräver man lite av barnet för att det ska få de grejerna. Kommunikationsförsök oftast. Och liksom ökar den svårighetsnivån gradvis. Och att det går bättre för den gruppen än det gör för gruppen som inte får.
Ja, det vet man.
Det vet man. Okay. Mm. Men för varje enskilt barn så är det jättesvårt att veta. Mm. Så om du har 20 barn och de antingen kan få behandlingen eller inte, då vet vi att det kommer att finnas liksom 10 barn i den gruppen som det kommer att gå bättre för statistiskt. Men vi kan ju inte säga det för alla barn, tyvärr. Mm. Och det är ju också en anledning till att vi önskar att vi hade haft bättre diagnoser, olika sorters autism. Autism som svarar på den här behandlingen, autism som svarar på den här behandlingen. Men det vet vi inte. På samma sätt som det inte finns någon medicin för autism idag. Så det är mycket möjligt att det kommer finnas om 10-20 år.
Pågår det forskning där också?
Absolut. Det blir tyvärr många besvikelser där. Liksom man tror oxytocin var en jättestor grej för 5-10 år sedan. Det här kommer vara bota autism. Så här. Ja, det har liksom inte riktigt panned out så bra som vi hade hoppats. Liksom. Men det kommer ju säkert fortsätta att komma. Och det kan man säga att i någon mening har vi medicin för till exempel fenylketonuri. Som var en diagnos som vi idag, vi tar blodprov på barn när de föds. PKU-testet som gör på nyfödda barn. Genom att ta PKU-testet så vet vi att det här barnet kommer behöva en speciell diet. Som gör att de inte utvecklar ganska grava hjärnskador. Och de barnen fick ganska ofta autism tidigare. Så i någon mening kan vi säga att vi idag, vi har en preventionsbehandling som funkar superbra. Som gör att vissa barn inte utvecklar autism. Så i framtiden kommer vi kanske kunna ha fler sådana. Att vi kan upptäcka, okej, det här barnet har den här genuppsättningen. Då måste vi redan direkt när barnet är 6 månader sätta igång med den här medicinska behandlingen. Eller med den här beteendeanalytiska behandlingen. Så att barnet aldrig utvecklar autism. Skulle vi ju önska liksom. Men det är osannolikt att vi kommer kunna ha en medicin som botar autism när man är stor. När man är vuxen. För då har man redan halkat efter så mycket i alla de här sociala färdigheterna som man inte har lärt sig. Det är svårt att ta ett piller och lära sig grammatik.
Liksom. Så medicinen, det skulle ju vara en grej.
Det skulle vara nice. Nej, men det tror jag ingen tror att det kommer funka.
Sen så kan medicinen blir att ge då till så fort som möjligt. Så
ja, sätt. Det tror jag.
Men då kan man säga att det finns, det tänker jag betona ännu mer vikten av att utredningen görs tidigt.
Ja, men sen kan det ju finnas att man får medicin för andra saker. De här barnen har ganska ofta sömnproblem till exempel. Och då kan det vara att man får melatonin för att hjälpa en att sova hela natten. Så att man inte har problem med uppvak till exempel. Eller om man har väldigt mycket ångest. Eller känner sig nedstämd. Vilket är ganska vanligt att de här barnen får problem med när de blir äldre. När de blir tonåringar och sådär. Då får man ju behandling för det. Ganska många av de här barnen, särskilt de lågfungerande, utvecklar epilepsi i tonåren. De lågfungerande. Och då får man ju såklart behandling för det. Men det är ju inte medicin för autismen egentligen. Det är ju behandling för associerade problem som man kan ha.
Och epilepsi då är ett som är ganska vanligt ihop med just autism.
Ja, för de personer som är lågfungerande också. Och det är ju för att man har någon sorts hjärnskada som gör att man får epilepsi och som gör att man får svårt att lära sig sociala färdigheter. Så att det är inte autismen som gör att du får epilepsi. Det är ju någon underliggande neurologiskt som gör att du får båda de här problemen.
Och det skulle man kanske då kunna hitta något medicinskt för en dag.
Vad det nu
underliggande
kan vara.
Neurologiskt.
Ja, och det kommer ju vara olika för alla olika barn. Mm. Det kommer ju finnas 100 olika sorters underliggande neurologiska tillstånd som leder till att man har problem att lära sig sociala färdigheter.
Så. Det låter ju som att det här är ett forskningsfält som kommer attrahera forskare under en lång tid.
Det är absolut.
Många.
Ja, det är ju jättestort. Det har ju växt mycket som helst.
Mm. Ja, vad spännande. Vi ska sätta punkt för idag. Och som sagt, du kommer tillbaka och pratar om behandling. Så håll utkik på våran Facebook, Barnpsykologerna. För där kommer vi skriva när det är dags. Tack för idag, Lars.
Tack tillsammans. Kul att få prata om sitt specialintresse.
Ja, och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs snart igen. Hej då.
Hej då.
Ett boktips på det här med konkreta övningar för pedagoger och för föräldrar är boken Leka, prata, äta som jag har varit med och skrivit. Det finns en länk till den i avsnittsbeskrivningen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.